Du lyssnar på De oönskades paradis av Katrine Engberg i översättning av Karin Rutman och Mia Rutman, uppläst av mig, Mirja Turestedt. De låtsades, eller kanske till och med trodde, att de gripit makten motvilligt och för en begränsad tid, och att det väntade ett paradis precis runt hörnet, där alla människor skulle vara fria och jämlika. Vi är inte av den ullan. Vi vet att ingen griper makten med avsikten att lämna den ifrån sig. Makt är inte ett medel, utan ett ändamål. George Orwell, 1984. Översättning av Ragnar Strömberg. Christiania, juli 1984. Han håller upp händerna framför sig, fäster blicken på dem och försöker förstå att de är hans egna. Kroppen känns främmande för honom. Han ligger på rygg. Huvudet gör så ont att han önskar att skallen skulle spricka så att hjärnan kunde rinna ut. Han vänder huvudet bort från väggen och kräks, men inget kommer ut. Bara den magsyra som kroppen inte kan använda till något. Väggarna i den lilla stugan täcks av plywoodskivor som fukten böjt under vintern så att de bucklas i skarvarna. Stugan ligger precis vid vallgraven, härligt avsides när man ska knulla, men ensamt nu. Han tänker på den sista koppen med vatten han drack ur en sprucken kaffekopp med öra för 3 dagar sedan. Han minns den glatta keramiken mellan fingrarna, tyngden av den klumpiga leran som Mette säkert själv har drejat ner i verkstaden. Minns hur han försökte hålla kvar ögonblicket, som man gör när man vet att det är speciellt. Men man kan inte ta bort hunger och törst i förskott, eller saknad. Undra vad Mette är nu. Han försöker se henne framför sig, men tanken är flyktig och viker undan för en kramp som breder ut sig från magmusklerna upp över bröstet till halsen och förlamar andningen. Krafterna räcker inte till för att resa sig upp längre. Illamåendet kommer och går som tidvatten, och tanken på vallgraven som skvalpar under honom får honom att må ännu mer illa. Han blundar och får kontroll över andningen. Han kanske somnade, för när han öppnar ögonen igen står solstrålarna vågrätt längs kanten av det röda överkastet som Mette har hängt upp som gardin. Värmen har ännu inte lämnat stugan och britsen är fuktig av svett under honom. Han ser bort mot köket. Det har nästan blivit en tvångshandling. De första dagarna testade han om de hade slagit på vattnet. Satte sig på knä och knackade på rören. Men förgäves. Han rökte de nepalesiska cigaretterna som smakar kanel och byggde korthus och torn av stenar. Tittade på den spegelblanka vattenytan genom den slitna plexiglasrutan. Nu ligger han bara. Han kan bara vänta på att de kommer. Han är född otålig, det säger hans pappa. De kommer inte längre överens och pappan döljer inte sin besvikelse över hans bristande ambitioner och ombytlighet vad gäller flickvänner. Och drogerna såklart, de har de bråkat om gång på gång. Men när stearinljusen tänds i fönstren på kvällen i huset på Nytorv kan han trots det alltid sätta sig vid pianot och göra allt bra igen med lite Beethoven eller Brahms. Genvägen till familjens förlåtelse och beundran är kort och enkel att finna. Han försöker vända sig för att ligga på sidan, men kroppen smärtar från ögonhålorna ner till bäckenet och tillbaka upp genom magen. Till slut ger han upp och låter återigen blicken vandra från det övertäckta fönstret till den skräpiga vedspisen vid dörren. Han försöker svälja. Tungan är uppsvälld och torr. Däremot börjar ögonen rinna. Han blundar för att hejda läckaget och försöker tänka på något trevligt istället. På ruset. På dagarna före katastrofen. Människor som inte har provat heroin har aldrig upplevt känslan av total frihet och lycka. Något som känns så sant kan inte vara fel. En knackning hörs. Han slår upp ögonen.